Den pågående laglösheten, framtiden för NATO och tankegångarna i Silicon Valley. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 217, inspelat lördagen den 22 februari i kaosets år 2025. Som alltid, enormt tack till de av er som är med på Patreon, patreon.com/amerikapodden. Mycket uppskattat, ger mig motivation och energi att lägga mer tid på podden. Och tack också till de av er som kontaktar mig. Det är uppskattat. Hej, snabla.amerikapodden.com är bästa sättet att göra det. Och en påminnelse, Amerikapodden finns nu på Blue Sky som Amerikapodden, om du är med där och har flytt från ruinerna av Twitter. Men jag vill börja med en korrigering från en lyssnare, vilket är uppskattat. Den första svenska skolskjutningen skedde faktiskt redan 1961 i Kungälv och var en 17-åring. Detta var tydligen på en skoldans. En 17-åring hade, som jag förstått det, muckat med någon annan och blivit arg och varit rebusad och gjort det enda raka och gått hem och hämtat en pistol och sköt vilt omkring sig. En död. Och enligt Wikipedia-artikeln om detta dåd så funderade ju folk på vad det var som orsakade detta vansinnesdåd. Och tydligen så bestämde sig många för att problemet var den enorma våldsorgie som är serien Bröderna Cartwright. Men över till nutid, situationen med Ukraina och NATO. Och det här är ju chockerande, men inte förvånande, precis som allt annat. Kom ihåg, allt som Trump-administrationen gör är enligt projekt 2025 och var vad han utlovade innan valet, och vi visste, har vetat sedan 2015 att han är Putins knähund. Men det här gick ju längre än vad de flesta av oss hade trott. Vicepresident J.D. Vance höll ett tal där han tyckte att Europa borde fokusera på den inre fienden. Och lyckades tydligen. Han är inte lätt att gilla. J.D. Vance fick tydligen ADF att gå ner i opinionsmätningarna inför valet, som ju hålls idag, imorgon, söndag. Får vi se hur det går där. Men det är lite speciellt när du är så svår att gilla att du får nazister att bli mer impopulära. Och tyvärr, med den nuvarande administrationen, resten av världen måste nu förstå, det går inte längre att lita på Amerika. 80 år av allians är borta. 80 år av världsordning är borta. Europa står ensamt. Så det är dags att bita ihop. Här i Amerika, vibbarna, det är mycket förvirring, ilska, sorg. Till exempel då i Ohio, Cincinnati, Ohio, där nynazister viftade med hakkorsflaggor över en motorväg. Och de hade valt fel del av stan att vara nazister i, så de drevs bort av lokalbefolkningen, de flesta svarta människor. Och i South Carolina så har nu en del, det verkar vara, som jag har sett från rapporteringen, exklusivt svarta människor som har börjat göra trafikkontroller. Kontrollerar vilka som vill komma in i deras områden. Är det lagligt? Nej, inte särskilt. Men de gör det ändå. Det är så pass upptrissat nu. Och många företag har vikt sig för administrationen och skrivit bort allting som har med diversity, equity and inclusion, DEI, det som ju är det mest hatade just nu för vår administration. DEI. Så många företag viker sig och skruvar bort detta från sina webbsidor och från sina interna träningar och allt sådant. Förutom då Costco, mitt älskade Costco, som gjorde ett uttalande att de tycker att vara inkluderande är bra för affärerna. Punkt. Deras fottrafik har gått upp, medan Target och Walmart, som båda gick rakt in i follan, har fått minskning i fottrafik. Det är inga stora skillnader på så vis i absoluta tal, men det är en trend. Och Target förresten, det var ju enormt mycket, jag tror jag pratade om det i podden för några år sedan, det var ju mycket upprördhet i feberträsken när de sålde HBTQ-kläder. Hur vågade de? De här HBTQ-kläderna, det var ju i princip en t-shirt med en regnbåge. Åh nej! Men nu är det slut på det, på Target. Jag tror inte att vi kommer att få se mera Pride-festivaler på Target på länge nu. Och det är ju framförallt är det enorm ångest i Washington DC. Kom ihåg att Washington DC är i princip en företagsstad för federala myndigheterna. Och nu med de här enorma, brutala, ogenomtänkta utrensningarna som sker bland federala myndigheter så är det många som är enormt oroliga. En av de första sakerna som Trump-administrationen gjorde var ju att sparka personal på FAA, Federal Aviation Agency, alltså de som ser till så att våra plan inte kraschar. Och direkt efter att de gjorde det så skedde flera plankrascher. Det är egentligen det här, experterna säger att det här är för tidigt för att de åtgärderna som Trump-administrationen gjort skulle ha påverkat på marken på så vis. Men flera plankrascher och rent statistiskt så är det inte fler. Framförallt små plan kraschar hela tiden. Men nu är det drev och folk börjar bli väldigt oroliga för att flyga. Men så hur hanterar demokraterna i kongressen denna kris? Vi är i en konstitutionell kris. Det är en existentiell kris om Amerika ska fortsätta vara en demokrati överhuvudtaget. Jo, minoritetsledaren Hakeem Jeffries bestämde sig för att detta var ett bra läge att åka på bokturné. Karn har ju skrivit en bok. Så istället för att vara kvar i Washington och göra vad han kan så har han åkt ut på bokturné. Japp. Annars så skickar de mest e-post och ber om pengar så att de skulle kunna stoppa detta. Ja du, om du inte får mina $20 så... Vilka människor. Och det republikanska partiet är nu fullständigt, helt och hållet, oåterkalleligt MAGA. Make America Great Again. Hela republikanska partiet är en lydorganisation för Trump i det här läget. Och demokratiska partiet ber alla om $20. Vad ska vi göra? Grejen är att den här hjälplösheten. Republikanerna har tillbringat 30 år med att sätta käppar i hjulet för allt demokraterna har försökt göra. Lär er något från dem. Gör det jobbigt. Gör allting så jobbigt som möjligt för dem. Även om ni förlorar, gör det jobbigt. Men nej. Vi måste ju vara bipartisan. Resa. Sträcka ut handen. Fenomenalt. Helt fenomenalt. Sen tror jag att ingen av de här två partierna kommer att överleva de närmsta 4 åren. Det kommer antagligen om 4 år att finnas ett republikanskt parti och ett demokratiskt parti, men de kommer inte att se ut som de gör idag. Jag har otroligt svårt att se hur de kan se ut som de gör idag. För jag trodde aldrig att jag skulle leva i ett sönderfallande imperie. Det är inget roligt. Jag har tillbringat tid med att inte bara sitta och doomscrolla. En av sakerna jag har gjort för att distrahera mig, förutom tittat mycket på Taskmaster. Åh, så skönt. Men jag har också lyssnat på, det finns en podd som är väldigt bra som jag upptäckte för några månader sedan som heter Rest is History. Två historiker som pratar om olika historiska händelser. Och jag har precis lyssnat på en av deras serier om hur nazisterna kom till makten i Tyskland och processen till full nazifiering. Och det är skrämmande lyssning nu. Skrämmande. Så otroligt många paralleller. Framförallt hur Hitler nästan förlorade allt så många gånger. Jag menar, så många saker var tvungna att helt osannolikt gå hans väg för att världen skulle hamna i andra världskriget. Men han var fenomenal, fullständig teflon. Alltid lyckades krångla sig ur problemen och vinna. Så har jag också lyssnat mycket på Rest is History, deras avsnitt om medeltiden. Gamla, hederliga, hemska tider. Men åter till laglösheten. Trump har ju gått ut på sociala medier och sagt, kallat sig själv för en kung. Vilket är alltså, Amerika grundades på principen att inte ha en kung. Men och detta, aktiviteterna som händer nu är ju helt enligt plan. Planen var från början, som de har sagt, ska traumatisera federalt anställda. Vilket de har lyckats väldigt bra med så här långt. Och om du hade tänkt att besöka Amerika och besöka en av våra, eller flera av våra otroligt vackra nationalparker. De kommer antagligen inte att vara öppna. De har börjat sparka park rangers. Och det är alltså, det är så mycket nu, så det är omöjligt att hålla koll på allt. Men också sparkat 1000 personal från Veterans Administration. Alltså departementet som stöder våra militära veteraner. Varav många själva är veteraner. Så alla de här åren av att kritisera krigen i Irak och Afghanistan är att kritisera våra amerikanska hjältar, jada jada jada. Fullständigt skitsnack alltihop. Också sparkat 6000 från Skatteverket, vilket alltså är de som drar in pengar till staten. Så det här har ingenting med effektivitet att göra. Det handlar om att få bort all kompetens ur federala myndigheter. Och grejen är, och jag måste säga detta om och om igen, för det börjar redan bli normaliserat. Det här presidenten och Musk och hans Doge har ingen auktoritet till detta. Detta är helt laglöst. Och media har inte hjälpt till som vanligt. För att många av de här federalt anställda som har sparkats var probationary. Och ordet probationary betyder ju ofta att du har gjort något fel. Så att du är på probation. Alltså skärp dig eller också får du sparken. Vilket det ordet inte betyder i det här sammanhanget. Probationary är helt enkelt att du är nyanställd. Eller du har bytt jobb. Det startar en klocka om du byter jobb eller får befordran i det federala systemet. Så det har ingenting med prestanda att göra. Och just nu så pågår CPAC, konservativas kongress, som de tydligen har i princip hela tiden numera. De älskar att ha sina möten. Och Steve Bannon var där, självklart. Vad gjorde han? Jo, det är Hitlerhälsning. Helt öppet, jajamän. Bannon för övrigt har precis erkänt sig skyldig till bedrägeri. Han startade ju en organisation med några andra som kallades för Build the Wall. Det är alltså du, sann patriot, kunde ge pengar som skulle användas endast till att bygga muren. Och de tog självklart alla pengarna själva. Men han erkände sig skyldig men fick ingen fängelsetid. Och sagan om Eric Adams fortsätter. Alltså New Yorks borgmästare som jag pratade om för ett par avsnitt sen. Han har alltså begått komiska mängder korruption och mutbrott. Tagit emot massa pengar och resor, framförallt från Turkiet. Därför att Turkiet ville att han skulle pressa staden New York att godkänna deras fuskbygge till konsulat. Adams har varit polis i 20 år. Sen är det också mycket, mycket möjligt att turkarna helt enkelt ville komma in från start på, för att det pratades. Våra smarta, kunniga tyckare pratade mycket om hur Eric Adams möjligen skulle kunna bli nästa demokratiske president. Så de ville väl in från början där. Men hur den var, hur de än tänkte. Det här begicks alltså på komiskt löjliga sätt. Och grejen är att Adams har varit polis i 20 år. Men har ingen aning om uppenbarligen hur polisutredningar går till. Men sedan valet så har han smörat Trump. Vilket gett resultat. Vi har en ny justitieminister, Pam Bondi heter hon. Hon har beordrat Acting US Attorney for the Southern District of New York att lägga ner utredningen och att lägga ner den på ett sätt så att den kan återupptas när som helst. Du kan ju lägga ner den och säga här fanns det ingenting, det här fallet är avslutat. Eller också kan du lägga ner det och säga vi kan cirkla runt och komma tillbaka till det här senare. Varför då? Jo, så att Adams, som ju är borgmästare i New York, kan koncentrera sig på att bekämpa olaglig invandring i New York. Och han ligger ju i valkampanj, så det vore ju orättvist att utreda honom nu. Känner det ekon från Trump, ekon från Trump hela tiden. Så Adams får nu tid att bevisa sin lojalitet till Trump. Annars kommer utredningen att tas upp igen. Detta, om du tycker att detta låter lite skumt, ja, detta är uppenbarligen fullständigt olagligt. Detta är ett quid pro quo, vilket är förbjudet. Det, oavsett hur många advokater som försöker vränga på orden, så är detta olagligt, fullständigt. Men Danielle Sassoon heter hon, som var acting attorney för Southern District of New York. Hon vägrade. För detta är hur korrupt som helst. Och det intressanta är att Sassoon har precis utsetts till sin post av Trump-administrationen. Hon är medlem i Federalist Society. Så alltså en väldigt höger människa. Federalist Society är ju de som har gjort en pipeline, kan man säga. Om du är lite höger på en av våra finare juridikutbildningar, så ser de till så att du får bra jobb efter att du tar examen. Och Emil Bove heter han som är acting deputy attorney general. Det är han som ligger bakom den här dealen med Adams efter att Sassoon vägrade. Återigen ger henne full kredit för att hon gjorde detta. Han gav sedan den här orden till flera andra åklagare. Alla vägrade, sa upp sig på plats. Så han fortsatte självklart att pressa tills någon gav sig och följde order och skam på sitt namn. Men så finns det något att göra. Jo då. New Yorks guvernör, Hochul, har befogenhet att sparka Adams. Det ligger i hennes befogenhet. Det är en liten process som måste genomgås, men det här är fullständigt inom hennes befogenheter. Vill hon det? Nej, Hon har sagt att hon tycker det vore odemokratiskt för henne att använda sina demokratiskt givna befogenheter i ett fall av sanslös korruption. Istället, och detta är Demokratiska partiet i ett nötskal, så vill hon tillsätta en kommission som har översikt över borgmästaren. Därför att om vi bara lägger till några ytterligare byråkrater så löser det ju det här otroligt akuta problemet någon gång i framtiden. Det skulle skratta om det inte var så otroligt tragiskt. Och Hochul hade alltså, om hon hade sagt, nej nu sparkar jag Adams, nu är han borta, så hade hon vunnit nästa omval hur lätt som helst. Men nej då, vi måste hitta på någonting som verkar som att vi gör någonting men som egentligen inte gör någonting. Återigen, demokraterna. Det gick en show på HBO för några år sedan som hette Silicon Valley. Och som just handlar om high-tech-företagen i Silicon Valley. Det är en komedi. Och det är en sån här komedi som är påhitt men sann. Alltså allting som händer i showen är påhittat men har en stor sanning. Jag känner några människor i Silicon Valley som inte riktigt klarade att se på den för att det är för träffsäkert. Och även jag som nerd tyckte ibland att den var lite plågsam. Väldigt välgjord, väldigt smart men slog alldeles för nära hjärtat ibland. Och om du inte är i Silicon Valley-kulturen så är den väldigt värd att se. Och en sak som jag inte såg var ju att Musk skulle få så mycket makt i Trump-administrationen. Jag och många med mig tyckte att det går ju inte. Två sådana massiva narcissister kan inte delas. Kan inte dela på makten på det här viset. Men hade fel igen, av någon anledning så verkar Trump tycka att det är helt okej att låta Musk gå i bräschen för laglösheten. Och Amerika har ju många kulter och Kalifornien är lite extra märkligt och har fler kulter tror jag än resten av landet. Kalifornien är ju sin egen grej. Och Silicon Valley är enormt kaliforniskt. Det är som Apple med Apple Watch, vilket jag bär min medan jag spelar in detta. Kom ju på en sån här, nu ska vi ha mindfulness. Sitt du här och andas in och ut lite grann så får du påminnelse från din klocka. Vilket jag stängde av väldigt fort. Men det är också en sån här, som någon tech-tyckare sa. Hej, vi är från Kalifornien, hur mår du? Men Kalifornien, Silicon Valley, har förändrats. De sista 20 åren eller så har det flödat in så otroligt mycket pengar. Det fanns mycket pengar innan, men de sista 20 åren eller så. Framförallt när pengar var gratis. Nollräntefenomenet. Så det är inte alls som det brukade vara. Förut så var det mera hippies i Silicon Valley. Mycket av grundandet av den teknologin som vi nu använder varje dag gjordes av enorma hippies. Men nu är det management consultants och finance bros som är väldigt mycket mera Wall Street än de är Silicon Valley. Alltså att jämföra då finance bros och tech bros. Och det är viktigt att komma ihåg också, det övre skiktet i Silicon Valley, de vi kommer att prata mycket om i resten av avsnittet, är inte tekniska. De förstår koncepten olika väl, men de är inte i grunden tekniska. De kan inte programmera, de kan inte bygga en dator. Det är män, det är nästan alltid män, som är helt enkelt väldigt bra försäljare. Det är som många säger, hela Silicon Valley är baserat på hype nu för tiden. Och det gäller att ge hype till sina saker. Som människor som Sam Altman och Elon Musk är enormt begåvade på att göra. Kallas ofta för investerarsagostunder. när du ska fundera ut vilka produkter som ska byggas. Men Silicon Valleys elit har blivit mer och mer antidemokratiska med underliga idéer. Jag vill gå igenom här, det finns en akronym, TESCREAL, TESCREAL, vilket står för Transhumanism, Extropianism, Singularitarianism, Modern Cosmism, Rationalism, Effective Altruism och Long-Termism. Och det finns väldigt mycket överlapp mellan de här olika begreppen. Och det här är människor som har läst mycket sci-fi. Vilket jag också gjorde, framförallt som tonåring. Jag plöjde samtliga sci-fi-böcker på Södra Ryds bibliotek och de flesta på stadsbiblioteket. De här klassikerna som Isaac Asimovs Stiftelsen, som ju nu är en show på Apple TV Plus Foundation. Showen har otroligt lite med böckerna att göra. Men också det var denne Asimov som kom på de tre reglerna för robotar. Och Robert A. Heinlein som uppfann begreppet Grok, G-R-O-K, i romanen Stranger in a Strange Land. Heinlein var ju ärkekonservativ, kan man lugnt säga. Men Grok, vilket alltså är vad Musk döpte sin AI-grej till. Grok betyder att förstå någonting väldigt, väldigt väl. Väldigt bra ord som Heinlein gav oss. Han skrev ju också Starship Troopers. Hans roman är otroligt olik filmen. Och författare som A.E. Van Vogt, Philip K. Dick, som Blade Runner, Man in the High Castle, Arthur C. Clarke, som ju var ett geni. Det var han som hittade på varje tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att skilja från magi. Skrev också, jag läste om för några år sedan, Arthur C. Clarkes Rendezvous with Rama. Väldigt bra. Håller fortfarande. Och var för en bok som kom ut, jag tror den kom ut på 60-talet eller kanske 70-talet. Otroligt woke. Det finns alla möjliga olika varianter av människor och alla tycker att det är inga problem alls. Och så Stanislav Lem, Solaris och mycket annan öststats sci-fi. Av någon anledning så hade Södra Ryds bibliotek mycket öststats sci-fi. Som alltid handlar om människor som lever i förtryck i ett totalitärt samhälle. Vilket inte har något att göra med underbara staten författarna lever i. Absolut inte, nej. Men så jag säger bara detta för att säga, alltså, jag förstår inte hur de här Silicon Valley-typerna läste samma böcker jag gjorde. Finns ett berömt tweet. En man vid namn Alex Blackman skrev 2021. Och tweetet går ungefär. Och jag har fått hjälp. Det här är en AI-fri podd. Förutom att jag använder översättningstjänster. Just nu jag använder, i och med att Google har blivit kass, fullständigt kass, så använder jag en sökmotor som heter Kagi, K-A-G-I. Det är en betalsökmotor. Men den låter dig bland annat svartlista och vitlista domäner som du vill få svar från. I alla fall, jag är stor fan. Kagi fungerar jättebra för mig. Men som sagt, man får öppna plånboken. I alla fall, Kagi har lagt ut en översättningstjänst nu. Och det är den jag har använt för det här avsnittet. Okej, så Alex Blackmans tweet. Sci-fi-författare. I min bok uppfann jag plågor Nexus som en varnande saga. Teknikföretag. Äntligen har vi skapat plågor Nexus från den klassiska sci-fi-romanen Skapa inte plågor Nexus. Men åter till TESCREAL. De här olika idéerna som finns inbakade där. Transhumanism Det är alltså idén att nya teknologier kan göra oss till mer än bara människor. Smartare, mer långlivade. Extropianism är idén att teknologi kommer att låta oss leva för evigt. Singularitarianism är idén, och detta är från en man vid namn Ray Kurzweil. Idén är att vi kommer att uppfinna en superintelligens, alltså AGI, Artificial General Intelligence, vilken kommer att styra allting och ändra allting. Och modern kosmism, att då inte förväxla med klassisk sovjetkosmism. Men kosmism, de har en sajt, en officiell sajt, självklart har de det. Jag citerar från den officiella sajten. Modern kosmism betonar tron på människans potential för radikal transformation och utforskningen av rymden som ett sätt att uppnå odödlighet och transcendens. Den främjar sammansmältningen av teknik och biologi, strävan efter livslängd och koloniseringen av andra planeter som nyckelelement i sökandet efter mänsklig evolution och kosmisk betydelse. Modern kosmism kännetecknas av sin optimism om mänsklighetens framtid och sitt fokus på att använda vetenskap och teknik för att överskrida begränsningarna i den mänskliga existensen. De har bra weed i Kalifornien. Och också rationalism. Från Wikipedia. Inom filosofin är rationalism den epistemologiska uppfattningen att, citat, förnuftet betraktas som den främsta källan till och prövningen av kunskap, slutcitat, eller, citat, ståndpunkten att förnuftet har företräde framför andra sätt att förvärva kunskap på, slutcitat. Ofta i motsats till andra möjliga kunskapskällor som tro, tradition eller sensorisk erfarenhet. Mer formellt definieras rationalism som en metod eller en teori i, citat, vilken kriteriet för sanning inte är sensoriskt utan intellektuellt och deduktivt, slutcitat. Slut Wikipedia. Och effektiv altruism, effective altruism. Detta är återigen till Wikipedia. Effektiv altruism, EA, är en filosofisk och social rörelse från 2000-talet som förespråkar att opartiskt beräkna fördelar och prioritera ändamål för att ge största möjliga nytta. Den motiveras av att, citat, använda bevis och förnuft för att ta reda på hur man gynnar andra så mycket som möjligt och att agera på den grunden, slut citat, slut Wikipedia. Och det låter ju vettigt till att börja med. Sam Bankman-Fried, kryptobedragaren, han var en enormt stor effektiv altruist. Och idén är alltså att det är rationellt att tjäna så mycket pengar som möjligt så att du sen kan hjälpa så många som möjligt. Och många fler kommer ju att födas i framtiden. Så vad är bäst för dem? Det här kallas för long-termism. Och är alltså stort inom effektiv altruism. Och grejen är ju att det ger en enorm massa etisk täckning för att skada människor i nuet. Om det är bättre för framtidens människor. Så idén är alltså att Artificial General Intelligence kommer att sen hända snart. Detta är någonting som Sam Altman från OpenAI har hävdat i en massa år att det är precis runt hörnet. AGI kommer att hända när som helst nu, vilket kommer att leda till nya teknologier, nya livslängder. Och i grund och botten, förutom att Sam Altman är ett geni på hype, det finns, som jag ser det, det finns ingenstans. Det vi har nu som AI, vilket är väldigt komplicerat. AI är ju en paraplyterm för en massa olika teknologier. Och en del av dem tror jag kommer att kunna tjäna mänskligheten väl. Och en del kommer inte att göra det. Men i vilket fall, Det finns jag och många med mig kan inte se hur du kan gå från det vi har nu, det som ChatGPT gör, till en general intelligence. Av en hel massa olika anledningar som det blir ett väldigt långt avsnitt när jag ska börja spåna om det. Men i grund och botten så är den här idén, alltså som ligger under många av de här TaskRail-idéerna, singulariteten. Alltså att vi kommer att bygga en AGI och den kommer att bli en gud. Och detta är ju i grund och botten millenarian, alltså sluttiderna. Jag kunde inte hitta något svenskt uttryck för millenarianism. Men alltså, det konceptet, sluttiderna. Inte den kristna sluttiden, utan man kan kalla den ateistiska sluttiden. Att vi kommer att bygga vår egen gud. Så om du tycker att AI-debatten och en del av AI-människorna kan låta lite överstyrda ibland, så är det för att en del av dem, inte alla, långt ifrån alla, men en del av dem har helt enkelt skapat en ny religion från first principles. Det finns ett stort forum för rationalister som heter Less Wrong. Där pratas det om saker. Och bara för att understryka hur vi pratar om en religion. Det finns ett tankeexperiment som föreslogs på Less Wrong som kallas för Rocco's Basilisk. Från Wikipedia. Detta är ett tankeexperiment som säger att en i övrigt välvillig artificiell superintelligens i framtiden skulle vara motiverad att skapa en virtuell verklighetssimulering för att tortera alla som kände till dess potentiella existens men inte direkt bidrog till dess avancemang eller utveckling för att stimulera nämnda avancemang. Det var en mening. Och det alltså har sitt ursprung i ett inlägg från 2010 på Less Wrong, ett rationalistiskt webbforum. Tankeexperimentets namn härrör från den som postade artikeln, användarnamn Rocco och Basilisk, en mytisk varelse som kan förstöra fiender med sin blick. Fortfarande Wikipedia här. Medan teorin initialt avfärdades som inget annat än gissningar eller spekulationer av många Less Wrong-användare, så rapporterade Less Wrongs medgrundare Eliezer Yudkowsky om användare som fick panik när de läste teorin på grund av dess bestämmelse att vetskap om teorin och dess basilisk gjorde en sårbar för själva basilisken. Detta ledde till att diskussioner om basilisken på webbplatsen förbjöds i 5 år. Detta är alltså, om du har läst din filosofi, så vet du att det här är helt enkelt bara en uppdaterad version av Pascals trossats. När du skrapar lite på ytan på de här idéerna så dyker eugeniken upp. Mycket prat om IQ och vem är värd att rädda. Och just IQ-tester är ju gjorda för att mäta det som de som gillar att tillverka IQ-tester är bra på. Men den ledande intellektuella i Silicon Valley, som har fått enormt mycket ekonomiskt stöd från människor som Peter Thiel och andra, och som citeras offentligt av vår vicepresident J.D. Vance, är Curtis Yarvin, som jag nämnde i förbifarten i förra avsnittet, som alltså skrev i många år under namnet Mencius Goldbug. Detta var namnet som han valde för att uttrycka sina intellektuella idéer. Mencius Goldbug. Okej, men denne Yarvin har tillbringat år med att skriva om vad han kallar för Dark Enlightenment, den mörka upplysningen. I korthet, och Tänk nu, har du hört det här förr någonstans? Jarvin anser att liberala på elituniversitet och liberala i media och den permanenta byråkratin har makten i Amerika. Så myndigheterna behöver en reboot eller ett reset med en kung eller diktator på toppen. Jarvin anser sig inte själv, att han anser inte att han är fascist. I och med tycker han att autokratiskt styre ju fanns innan fascismen. Mm. Så han vill kalla sig för monarkist. Han vill alltså att en stark ledare ska ta över. En startup guy. Alltså den plan som Musk nu försöker genomföra. Och ett annat ledande ljus i den här intellektuella miljön är en man vid namn Balaji Srinivasan. Han skrev en bok 2022, The Network State, som alltså är en plan för hur världen kan frigöra sig från tyranniet, från du vet, liberaler och sånt. Och spoiler, det är Ayn Rand med blockchain. Blockchain är också fantastiskt vad gäller religiositet. En hel del människor som har övertygat sig själva om att blockchain är lösningen på världens problem. Det finns inga problem som inte kan lösas med blockchain enligt de här människorna. De är i princip religiösa på det här. Jag har en kompis som var mellanchef på ett stort försäkringsbolag för några år sedan. Och de fick pitches om blockchain hela tiden ett tag. Blockchain fixar allt. Närmast, alltså det är en religiös intensitet. Och blockchain är en intressant idé, matematiskt imponerande. Men förutom krypto har ingen hittat något problem som det faktiskt är en lösning på. Om du känner till något sånt, låt mig väldigt, väldigt gärna veta. För jag vill väldigt gärna få höra. Det här företaget eller organisationen införde blockchain för att lösa det här problemet. Och så här gick det. Problemet är nu löst. Jag vill väldigt gärna få höra det om det finns något sånt. Men Srinivasans idé, och kom ihåg, han är ett ledande ljus intellektuellt. Hans idé, som jag förstår den, är att online-människor kan gå med i online-samhällen som delar deras ideal. Till exempel om du gillar blåvitt, eller du vill äta keto, eller vad det än kan vara. Blockchain är inblandat på något löst sätt här nu. Och sen så kräver du diplomatiskt igenkännande från staten. Hurra! Bara vi som gillar blåvitt får vara här. Eller bara vi som gillar, vill äta keto. Och hela den här The Network State är ju fantastisk i att den visar en fullständig okunnighet om vad en stat gör. Alltså okunnighet och aktivt ointresse. Därför att den administrativa staten bygger vägar, kollar så att maten är ätlig, driver skolor, allt sånt. Men all den aktiviteten saknas helt i Srinivasans värld. Det här är inte seriösa människor, men de är enormt rika människor. Men jag vill avsluta med ett litet ljus i mörkret. Leonard Peltier har varit, han var en urinvånaraktivist och fängslades för mord på två FBI-agenter 1975. De här morden skulle ha skett på reservatet där han bodde. Och detta var en fullständig skendomstol. Peltier dömdes till två livstidsdomar, en efter den andra. Han har alltid hävdat att han är oskyldig och det har funnits en kampanj för att få honom frisläppt i princip sen rättegången. Så Little Steven, Springsteens gitarrist, var inblandad i den här Han skrev en låt om det också. Vill jag minnas? Men nu har Peltier, han benådades av Biden precis i slutet på Biden-administrationen och är nu tillbaka på sitt reservat. Han är i husarrest, men han är hemma efter 49 år. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, frågor, glada tillrop, korrigeringar. Om du vill kontakta mig, bästa sättet är e-post. Inga hemska algoritmer inblandade. Hej, snabbela@amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.